Und heute steigen wir tatsächlich in die erste Liga auf. Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Vi är samlade idag igen, Filip.
Och nu ska vi försöka upprepa det vi sa innan i och med att inspelningen avbröts ganska tidigt här. Men då sa jag så här, att det känns nästan som att det råder begravningsstämning när du inleder på det här viset.
Och då tror jag att
dystert du inledde innan i alla fall.
Exakt, och det är lite på samma ton jag fortsätter helt enkelt. Att det är en pissig situation efter det här landslagsuppehållet på alla sätt och vis. Och man blir frustrerad och ledsen på en och samma gång.
Och anledningen till att du känner dig så ledsen, det är ju på grund av att jag tror att du följer det tyska landslaget här med hjärta och själ, verkligen helt ingående. Man märker på det varje gång det vankas landslagsuppehåll, att du går inför det, du är peppad, du är laddad. Och jag tror ditt problem där är ju lite det här att det hinner helt enkelt gå för lång tid mellan de här landskamparna, så att du hinner glömma det bedrövliga och det jävliga. Och så laddar de batterierna och så hoppas det på nytt, och sen så bara skiter det sig. Medan för egen del då, jag som följer HSV, som visserligen, det är inte alltid det så kul att följa dem. Men jag är ju beredd på det liksom. Jag vet ju att det hela tiden kommer, så att jag är ju van. Och därför känner jag likadant kring det tyska landslaget. Att jag tror ju sällan att det kommer att sluta väl. Och skulle det väl blir så att man vinner en match och gör en bra insats, så ger det inte så mycket, för att jag vet att till nästa gång så är risken väldigt stor att det kommer att se lika jävligt ut igen.
Ja, du har ju väldigt bra poäng där. Du är ju rätt, enkelt sagt.
Så jag tror att facit för dig, eller som hade kunnat hjälpa dig, det är att börja följa något riktigt skitlag, så att du vänjer dig vid att varje vecka må dåligt.
Men nu följer jag ju redan Tyskland, så jag kan ju väl bara fortsätta.
Jo, så är det ju, men liksom, nu är det ju inte fan i mars nästa gång du kommer spela någon match, så att nu hinner du gå 3 glada månader där du kommer gå och tralla runt och vissla och hur lycklig som helst och tänka att nu är det snart dags för EM här på hemmaplan, nu kommer spelarna vara taggade, nu kommer det sitta formationen och spelsystemet. Och nu vet jag inte vilka man har ställt mot i mars, för så långt har jag inte kollat och det kanske inte ens inplanerat än. Men
det är om inte de lottas i EM-lottningen som kommer de ställas mot Nederländerna och Frankrike.
Ja, men du hör ju själv. Du hör ju själv. Det kommer ju inte sluta väl.
Nej, det är en extrem bitterhet kring hela den här situationen, och jag tänkte i det här avsnittet då pratar vi självfallet om då debaclet kring landslaget återigen, men med en uppdaterad touch med nya infallsvinklar, sjuk nog, det går fortfarande, och även kika på våra så kallade dröm-EM-grupper. Låter det bra?
Ja, men det tycker jag. Det är ju snart dags. Det blir ju om drygt en vecka här, den 2 december då, som det kommer att lottas, vilka Tyskland då kommer hamna i och resten av gruppen också. Så att det känns väl på sin plats att vi snackar upp det lite.
Det tycker jag verkligen. Och låt oss helt enkelt bara börja här. Tyskland hade 2 bortamatcher. En mot Turkiet i Berlin och en mot Österrike i Wien. Mot Turkiet i Berlin, det är ju med glimten i ögat, men så är det ju. Det är ju i princip en bortamatch som jag tycker är jävligt härligt, ska understrykas. Alltså jag tycker det är fantastiskt hur de turkiska fansen i Berlin verkligen firar fram sitt lag. Det är ju välkänt att Berlin har väldigt många turkiska invånare, men även tyskar med turkisk härkomst, och det är också därför det finns världens bästa döner där i Berlin. Jag vet inte, du kanske vill säga Hamburg om de har någon? Jag har faktiskt aldrig smakat i Hamburg.
Ja, faktiskt, då får väl Berlin ta första priset där, men jag tycker inte om att de försöker kidnappa currywursten, för det är ju Hamburgs specialitet.
Ja, men där i alla fall med Turkiet och Tyskland, och Vi kan ju gå lite systematiskt igenom det här. Det behöver inte vara för långrandiga på varje match, men det började ju jävligt bra för Tyskland mot Turkiet, men den stora snackisen var ju, och alla trodde ju, här har det blivit tryckfel eller någonting har gått snett, när man såg Kai Havertz som vänsterback i Tysklands formation inför matchen. Bara kort där, vad gick igenom ditt huvud när du fick upp den uppdateringen?
Ja, just som du sa så trodde man ju först att det här kan inte stämma. Men sen insåg jag att det är så pass jävla illa med det här landslaget nu, att man så sätter ner Kai Havertz som vänsterback. Så att även om jag tyckte det var spännande och modet av Nagelsmann att göra det, så kände jag väl någonstans ändå att det ringar väl lite in var Tyskland står just nu.
Mm. Och har du hört hans förklaring till varför han tog Havet som vänsterback där?
Det har jag säkert gjort, men det har jag förträngt. Så att, shoot.
Nej, en av anledningarna var att han anser... Han understryker att Tyskland har ju flera duktiga lirare, men ett par så kallade världsklassspelare såsom Leroy Sané, Florian Wirtz och Jamal Musiala när han är tillgänglig. Och Kai Havertz är också en av dem när han väl får ut det mesta av sina kvaliteter. Så han gick efter devisen, han vill ha så många världsklassspelare som möjligt ute på planen och försöka hitta ett sätt på det. Och då tänker han sig i vissa matcher kunna spela på det här sättet. Med Kai Havertz som en form av wingback. Men egentligen spelar i Tyskland en formation där man har en trebackslinje. En så kallad 3-2-4-1 uppställning. Och ja, det startade ju jävligt bra. Kai Havertz gjorde ju faktiskt mål. Sjukt nog.
Otroligt nog, ja. Men det känns ju också som att det står skrivet i stjärnorna när han väl får starta som vänsterback. Det är klart att han ska göra mål då. Men sen när han spelar som anfallare så kan han inte ens träffa ett mål från en meters håll.
Nej. Och ska man vara krass så efter målet och kanske 5 minuter till efter det så såg det jävligt bra ut faktiskt. Alltså det flöt på, man hade den här så kallade ryggmärgsfotbollen där det kändes som att spelarna visste exakt vart man hade sin medspelare och det rullade på ett sätt som man inte hade sett på ett tag. Men sen föll det och det föll ordentligt och det slutade ju med att man förlorade helt enkelt den här matchen med 3-2 eller rättare sagt 2-3 för att man var ju på pappret på hemmaplan trots att man blev utbuad hela matchen. Och en av de lite roliga grejerna var ju att spelaren född i Regensburg, uppvuxen i Bayern Münchens ungdomsakademi, ratad av Bayern och ratad av det tyska förbundet. Det ska sägas att till och med hans agent hade skickat in en förfrågan till det tyska förbundet och checkat bara hur ser framtiden ut? Ska vi ta ett möte? Kanske se en uttagning i U21 och sen därefter A-laget för att vi tror verkligen på det här. Och tyska förbundet ska ha ratat det och sagt till då Kenan Yildiz agent att det här är ett skämt. Och då blev det istället det turkiska landslaget för att han har ju turkiska rötter och han gjorde ett otroligt snyggt mål, eller hur?
Ja, och även det känns som att det står skrivet i stjärnorna. Nu är ju kanske inte tyska landslaget lika förknippat med Bayern München längre som det tidigare har varit. Men visst känns det lite typiskt att det är en före detta Bayern-talang som sänker det tyska landslaget.
Mm, verkligen. Och han gör det på ett så snyggt sätt. Och självklart, nu var det här en match som man vet inte vad som händer i framtiden. Men precis som du säger, det känns lite så här typiskt i alla sätt och vis. Och det var till och med lite ironiskt efter matchen när turkisk tv intervjuade honom, behövde han en tolk. Han kan ju bara tyska. Så jag tycker det var hela symboliken och allting kring det hela. Det var väldigt ironiskt på ett sätt.
Ja, och tragiskt sett. Ja, jag vet inte. Jag har som sagt gett upp hoppet om det tyska landslaget. Men det känns ju bara som att sådana här grejer strör salt i såret.
Mm. Men om vi lämnar då matchen i Berlin och...
Och går vidare till något lyckligare.
Lyckligare vet jag inte om det blev, men gå vidare till Wien där man verkligen hade på något sätt... Man hade snackat mellan de här matcherna väldigt mycket om till exempel vad som inte funkade. Det var ju få saker som funkade, men en av sakerna som inte funkade var ju många väldigt eniga om att Gundogan och Kimmich kan inte spela ihop. De tar ut varandra. Ingen vill göra det ena eller det andra. De båda vill göra samma sak. Och det blev då också en grej som man såg då inför, för att i uppställningen mot Österrike startar istället Goretzka bredvid Gundogan, och då snackas det om att det blir en form av kamp mellan Goretzka, Kimmich och Gross. Den sistnämnda har ju faktiskt varit bäst på den positionen bredvid Gundogan, som är kapten och som kommer spela helt enkelt, för att det är, ja, han är kapten enkelt sagt. Och det snackades även mycket om inför matchen att nu måste Tyskland visa passion, de måste visa vilja, och den här matchen betyder så mycket mer än bara en träningsmatch. För det här var årets sista match. Och sen är det 4 månaders mörker innan nästa match är, enkelt sagt. Så man vill ju lämna med någon form av förhoppning och någon form av styrka och skapa den här EM-glädjen som man ändå vill nå fram till. Men ja, vi såg ju hur det blev helt enkelt. Tyskland släppte in ett tidigt mål av Sabitzer. Det var 10:e matchen i rad som Tyskland inte håller nollan. Kort quiz. Vilka 3 matcher har Tyskland de senaste 2 åren inte släppt in mål mot?
Ja. Det är en bra fråga. Jag för mig att man slog Peru utan att släppa in ett mål i början av året.
Snyggt. Stämmer bra det? Det är en.
Det var en. Var det någon i VM man inte släppte in mål mot?
Nej.
Nej, det var väl inte det. Nej, jag vet inte. Där får jag nog gebet.
Ja, det var Peru, Omar och Israel de senaste 2 åren som Tyskland har hållit nolla mot.
Men usch.
Ja.
Återigen, som sagt, det ringar in någonting kring det tyska landslaget.
Verkligen. Och vill du veta en ironisk sak också som jag tycker är väldigt fascinerande? Man har ju pratat mycket om att Rüdiger ska vara den här försvarsgeneralen och givna pjäsen och stabiliteten bakåt för Tyskland. Mm. När Tyskland har hållit nollan så har han inte spelat.
Nej.
Jag tycker ju verkligen att han är en osäkerhetsfaktor. Han är lite all over the place. Självklart, jag tycker mot Österrike stod han för ett par fina ingrepp och glidtacklingar, men han känns lite så här, all respekt till honom, men du vet, när man har lite för mycket av sig själv i sig själv. Förstår du vad jag menar?
Ja, men absolut. Alltså, det kan jag hålla med om. Grejen var ju den att 2018 inför VM i Ryssland, då var jag ju nere också i generalrepade mot Saudiarabien i Leverkusen och funderade på om jag skulle försöka intervjua honom i och med att han spelade i Chelsea då, och jag tänkte att han kan engelska, men matchen var så jävla dålig så att det var ingen som ville göra intervjuer. Men jag kommer ihåg att han var liksom sist rankad i laget i princip. Sen fick han ju en jäkla boom där han på kort tid blev en av Tysklands bästa försvarsspelare. Men det känns lite som att det har lagt sig igen och att han nu har blivit samma osäkra pjäs som han var då också. För att om det är någonting vi har sett under de tidigare åren i alla fall, så är det att han har varit en säkerhetsrisk. Alltså han kunde inte blanda, för han var väldigt fantastisk i vissa matcher och vissa sekvenser, till att göra riktiga sådana juniortabbar. Och jag tycker att man börjar känna igen det lite i honom igen, vilket är väldigt synd. Man tänkte ändå där att han har mognat sent någon liksom, och nu kommer det vara en stabil pjäs att luta sig mot. Men nej, det verkar inte som det.
Nej, det verkar verkligen inte som det. Tyvärr har ju inte Tyskland flera kryllande världsklassförsvarare i stallet. Men nej, jag tycker verkligen, den här matchen, vi kan ju bara gå i mål med den. Jag tror de flesta kanske redan vet hur det gick, men det slutade ju med en 2-0-förlust och ett rött kort dessförinnan av Leroy Sané som helt enkelt tappade det. Han var frustrerad och irriterad, och det blir ju lite ironiskt när nog den formstarkaste tyska spelaren detta år bara han tappar det och blir också avspärrad i 3 matcher nu. Och Tyskland har bara 4 matcher inför EM, så vem vet, han kanske till och med har tappat sin EM-startplats.
Ja, det var väldigt trist. Men just nu är han väl ändå en av få spelare som känns heta, som kan avgöra matcher på egen hand. Så att jag tycker definitivt att han ska starta när han väl är tillgänglig. Men alltså det, mot Österrike, jag vill inte kommentera allt för mycket för att det är så tragiskt bara. För att även om det röda kortet då är tidigt i den andra halvleken givetvis sänker Tysklands chanser, så tycker jag att Österrike var ju så mycket bättre även i första halvlek. Så att det var inget snack om att man hade lite otur där, att det var en boll som gick stolpe in eller något fibbel så, utan det var ju verkligen att Österrike spelade ut Tyskland.
Ja, helt rätt. Och jag tycker på något sätt, det här låter som någon så här form av, vad heter det när man tycker om att plåga sig själv?
Och sadistisk.
Precis, sadistisk.
Masochist.
Tack så mycket. Det var en liten så här sadistisk känsla i mig när de österrikiska fansen då sista 20 minuterna bara sjöng ovista tjun, ovista tjun, så var Samuel Langnick i sin så tjun, så tjun. Och på något sätt bara se om tyska spelarna bara behöva springa runt där på planen i Wien, förnedrade framför så kallade lillebror. Jag tycker på något sätt att det kändes skönt på ett sätt. För återigen, det finns ju en strimma hopp i mig. Men återigen, hoppas jag väl på att det här är tillräckligt med bensin för att väcka dem. Alltså,
och att man det är väl botten nu liksom.
Exakt, jag tycker Gundogan sa det väldigt bra. Det kan inte bli värre just nu. Det är den enda positiva aspekten. Jag tycker det ringar ju in någonting. Och det som jag också tycker är skönt jämfört med tidigare är att Nagelsmann också belyser det som är problemet. Nämligen att laget är, det är individualister som bara springer runt där, som inte kämpar och som inte visar passion. Och det är ju hans uppgift att få igång det. Men att han ändå belyser det jämfört med Hansi Flick och Jogi Löw som bara sa, hej, himlen är blå och solen skiner och nästa gång kommer vi göra bättre, eller det fanns vissa bra. Men jag hoppas väl på att just den grejen med Nagelsmann, att han ändå tar tag i den. Dock, vi har ju pratat om honom de senaste månaderna, om att han ändå är mogen, han är klok och han är reflekterande. Och den här aspekten hoppas jag också att han tar in för sig själv nu de här kommande månaderna inför nästa landskamp. Nämligen att det har ju sipprat ut att spelarna tycker, så ingen större förvåning, att han lägger för mycket vikt på att vara för komplex i det taktiska. Gå tillbaka till det enkla spelet. Hitta stabiliteten som jag varit på 1000 gånger. För att det är rätt så ironiskt. När Tyskland spelade senast enkelt och pragmatiskt, det var när Rudi Völler var interim i september mot Frankrike. Man ställde upp med en 4-2-3-1-uppställning, gjorde det enkla, satsade på att spela så som man vet man kan spela. Och vad hände då? Ja, man vann med 2-1. Nu ska jag ju säga att det här var inte Frankrike som var deluxe-taggade och ditten och datten, men det var ändå en match där Frankrike visade upp ett bra spel jämfört med andra motstånd som Tyskland har förlorat mot tidigare. Så jag tycker verkligen att det ligger någonting i det. Gör det inte för svårt. Ta bort en individualist från plan. Ta bort en Havertz till exempel för att ta in en hårt jobbande lagspelare. Och ta ut ett lag där det kanske är av 11 spelare bara är 3 som kan göra skillnad. Och sen får man helt enkelt rotera. För det är det som blir lite, det blir larvigt efter ett tag. För det här funkar inte.
Nej, jag kan bara hålla med. Alltså jag förespråkar också 4-2-3-1. Jag tycker man har laborerat på tok för mycket. Sen förstår jag ju också att man vill hitta då den rätta formationen till det här laget. Men det funkar ju inte heller att om man spelar 2 matcher varannan månad på sin höjd, att då varje match laborera med nya uppställningar och nya formationer. Utan man måste ju någonstans sätta en grund också. Och nu har vi väl då på sin höjd 2. Eller det blir väl 2 matcher i mars och sen kanske det blir 1 eller 2 träningsmatcher inför EM då med spelare. Jag vet inte riktigt hur det ser ut.
Precis, 2 stycken är det också. Så det är 4 sammanlagt kvar.
Men liksom till de träningsmatcherna där innan EM, då ska ju ändå en startelva sitta tycker jag. Och man ska ju helst köra över motståndet där, för då brukar man ju ställa som ett lite lättare motstånd just för att man ska få upp, göra lite mål, få upp lagandan, känna sig taggad. Men just nu känns det bara som att det är långt ifrån säkert att man skulle rå på ett Sverige i dagsläget.
Nej, det är sjukt nog. Jag tror fan Sverige skulle vinna mot Tyskland i dagsläget.
Ja, men alltså av 5 möten så hade ju Sverige vunnit 1 i alla fall.
Nej, det hade nog vunnit 2-3 nästan.
Det känns jävla mycket kryss bara 1-1.
Ja, det hade varit riktigt tråkiga matcher.
Ja, det hade det varit.
Riktigt,
sen är det ju ett problem då i Tyskland just nu. Ytterbackspositionerna finns det inga självskrivna. Mm. Det har vi varit inne på tidigare. Du har ju varit väldigt på att du vill ha ner Kimmich som högerback. Mm. Jag tycker egentligen att han är för bra för det. Men sett till hur det ser ut just nu och sett till hans status så kan jag väl tycka att det är ett alternativ som jag ändå köper. Så även om de ska spela till vänster vet jag inte. David Raum hade jag egentligen velat se, men han är ju inte tillräckligt formstark.
Nej, jag hade gärna velat sett en Nico Schlotterbeck som inte blir på något vis hybris.
Det kan jag inte ha något sånt jävla fyrtorn där ute. Jag känner det.
Men jag tänker på hur Vides, alltså jag tänker ändå, alltså han behöver inte springa upp och ner, att man har en mer defensiv fyrbackslinje där kanske Kimmich är en enda som bara går upp lite för att vara lite spelförande och bara gör det lätt. Alltså min drömelva just nu, rakt av, Neuer i mål, Kimmich, Hummels och Ta i mittlåset.
Oj, Ta.
Ja, jag tycker mer om Ta än Rüdiger faktiskt.
Mm. Ja, men jag förstår honom.
Och sen som vänsterback skulle jag ändå vilja ha Gosens. Om jag ska välja en vänsterback så. För att jag tycker ändå att han lever, om det är något han gör, då är det att han kämpar och springer. Jag misstag, ja, men
han levererar ju även offensivt, så det känns exakt som att han är ett tillskott.
Mm. Och sen sittandes Gündogan och Gross faktiskt. Jag tycker bara basic. Gross gör inte några konstigheter.
Grejen honom är ju också att nu spelar han i Brighton. Och det blir på automatik att man skjuter ner honom lite. Man, om han hade spelat i Leverkusen istället för Xhaka. Att de inte hade plockat in Granit Xhaka istället tagit in Pascal Gross. Det gör det känns betydligt mer relevant att ha honom som startspelare.
Verkligen. Det har du fullständigt rätt i. Och sen framför där skulle jag vilja ha på höger Sané, centralt Wirtz, vänster Musiala och sen uppe på topp Füllkrug. That's it.
Ja, tyvärr är det där med Füllkrug att han är det hetaste alternativet just nu. Men jag köper nog den 11 och någon.
Mm. Och jag håller med dig där med Füllkrug att han inte... Det är ingen riktig superhet. Han är ju en av två i Die hässlichen Vögel, så som de heter. Füllkrug och Dortch. Fantastiskt.
Jag återförenade nu i landslaget.
Ja. Du vet när det kom upp det där, eller? Du var ju han som till och med hittade på det.
Ja, men det var väl på någon presskonferens där när de levererade Bremen och han fick frågan om hur... Eller vad de skulle kalla oss för du. Precis som att det var väl Robin och Batman lite med Aubameyang och Marco Reus tidigare och sådär.
Nej, fantastiskt. Fantastiskt.
De fula fåglarna.
Ja, nej,
men visst, han är väl ingen skönhet direkt Füllkrug. Men han gör mål i alla fall. Det gör
han gör mål och gör det enkelt. Och, jag gillar det väldigt starkt. Så skulle jag vilja ha det. Vi får se som sagt om Nagelsmann är reflekterande och klok nu i att på något vis ta till sig det här. För att jag tycker ändå han har sagt mycket, mycket rätt än tidigare Flick och Löw. Och med tanke på att det här är ändå... Jag tror det är det som spelarna också måste få in. Och jag tycker också det är en vän till mig som följer landslaget väldigt tätt som säger att de senaste åren har vissa spelare till och med sagt att åka till landslaget är att det är som så här lyx... semester. Man får allt serverat. Det är lite latsolaban. Det är ingen större press är det ju. Men det är ändå atmosfärmässigt och sånt. Det har blivit alldeles för lite lättvindigt helt enkelt. Man måste få in det här. Det betyder mycket och speciellt nu när det är ett hemma-EM. Alltså återigen, det sker inte. Att vi två har fått uppleva både ett hemma-EM och ett hemma-VM. Det är ju sjukt. Det är inte många som får uppleva det i sina liv.
Nej, det ska vi vara glada för. Mm. Men det blir också en påminnelse nu om att efter då 2018 fiaskot i VM där så sa man ju till sig själv att ja, men till EM 2024 då, liksom då är det allvar. Mm. Och sen samma sak efter EM 2021 blev det då framskjutet ett år. Och framförallt då efter förra årets VM också att man tänkte att ja, nu är det ändå nästan 2 år, eller 1,5 år i alla fall. Nu kan man få ordning på torpet. Men nu är det bara ett halvår kvar.
Mm.
Så det, och, ja. Usch. Mitt förslag till dig är, för att få bäst utdelning, är att skriva ett handskrivet brev ner till det tyska fotbollsförbundet i Frankfurt, där du skriver 4-2-3-1 din drömelva, och så skriver du bara agera nu för fan. Nej, får vi se om den når fram till herr Nagelsmann.
Jag är lite sugen på att göra det faktiskt. Jag får se.
Du har inget att förlora.
Nej, det har jag verkligen inte. Två sista saker kring tyska landslaget innan vi går in på grupperna som jag vill gärna lyfta. Ett är kanske den sekvensen som har varit den starkaste under hela kalenderåret 2023 för Tysklands del, som såg mest genomtänkt ut. Det var när Nagelsmann mot Österrike sa till Kevin Trapp i den 51:a minuten: lägg dig ner, du är skadad. Trapp tittar och bara okej. Okay. Sen tar han plötsligt sig på baksidan lår och faller ihop så att läkaren måste komma in. Samtidigt springer Nagelsmann tillbaka till sin ass, tar ett papper, skriver på det, ger det till Kai Havertz, nej, till Benjamin Henrichs, som sen ger det vidare till Kai Havertz och andra spelare. Bara en i den här groteska värld vi lever i, så var det en liten ironisk sekvens, tyckte jag.
En liten eloge till Trapp för skådespelarinsatsen.
Ja, verkligen, verkligen.
Han lärde sig någonting när han var i Paris.
Ja, det gjorde han. Och sen kommer vi då till det kommer vi alldeles strax till. Sist men inte minst, siffror älskar jag ju. Bara för att wrappa upp kalenderåret 2023. Tyskland har spelat med 40 spelare. 11 av dem var debutanter. Man gjorde 17 mål men släppte in 22. 3 segrar, 2 kryss och 6 förluster. Bästa målskytten, Niklas Füllkrug, 7 mål och en assist. Ja.
Det var det hela.
Det var det hela.
Deppigt.
Väldigt deppigt.
Men samtidigt, jag tycker ju om att spela på chansen. Det var ju någonting man klagade på under Lööfs tid, att han sällan gav nya talanger och spela chansen trots att de levererade sina klubblag. Så att det får man väl ändå lyfta fram som något positivt. Nu är det väl snarare då att jag i alla fall skriker efter lite mer stabilitet.
Verkligen. Nej, vi återkommer till Tysklandslaget förmodligen i början på mars, när det börjar bli lite mer aktuellt igen.
Ja, vi får nämna sen när det är lottat i EM-gruppen också våra tankar kring det. Men sen tycker jag att vi lägger lockis på.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Exakt. Och just EM-grupperna, vi behöver inte säga, eller jag kan bara rabbla upp dem snabbt här så får ni pausa och ta in det, ni som lyssnar. I topp 1, alltså i pott 1, hittar vi Tyskland, Belgien, England, Frankrike, Portugal, Spanien. Topp 2, Albanien, Danmark, Österrike, Rumänien, Turkiet, Ungern. Topp 3, Kroatien, Nederländerna, Skottland, Slovakien, Slovenien, Tjeckien. Topp 4, Italien, Serbien, Schweiz och de 3 resterande playoff-vinnarna. Och här ska vi då göra vår drömgrupp. Hur ser din drömgrupp för Tyskland?
Ja, då, alltså jag tänker ju ändå att jag vill ha så heta möten som möjligt. Alltså jag hade kunnat välja en grupp där med Albanien, Slovenien och Serbien. Jag tycker det är svårt att ta någon från playoff, så jag tänker att jag skippar det i och med att vi inte vet vilka det blir än. Men jag känner ändå så att är det väl EM och det är på hemmaplan, då vill jag nog att det ska smälla liksom. Mm. Så att jag sa ju helst då att Tyskland hamnar i samma grupp som Danmark. Nederländerna, det är ju den största rivalen egentligen till Tyskland.
Mm.
Sen gamla tider i alla fall. Och sen är ju frågan om man vill ha Italien eller Schweiz där. Schweiz är ju grannland, men Italien känns ju som att det är ännu lite mer infekterat och smäller högre. Så att jag tror nog att jag tar Italien. Så alltså Tyskland, Danmark, Holland och Italien. Så att det blir ju verkligen dödens grupp.
Ja, du tar ju i princip nästan en kopia på min grupp som jag också känner för. Jag tar Österrike framför Danmark. För att jag vill ha den här storbror mot lillebror-känslan igen. För de senaste två mötena som Tyskland har mött Österrike har man ju förlorat faktiskt. Så det finns en tagg där, samtidigt som att man också har Rangnick. Som är Nagelsmanns så kallade gudfader på ett sätt. Och så, många ingredienser där som jag gillar.
Och typ alla spelarna håller ju till i Bundesliga. Eller har gjort,
exakt, exakt. Sen, precis som du var inne på, topp 3, då vill jag ha Nederländerna. Historiskt rivalmöte på alla sätt och vis.
Men jag har ju inte välja någonting annat där.
Nej, alltså det finns ju... I VM-låten 02 var ju officiellt i Tyskland. Ohne Holland, fan vet så, VM. Det säger ju också någonting. Och sen då, precis som du var inne på, Italien måste vara Italien. Jag blev jävligt glad när Italien tog sig till EM för att det skulle vara tråkigt om de skulle missa ett mästerskap till. Det är en nation som bör spela mästerskap. De bör dock göra det bättre för sig så att de inte har det så knivigt i sista matchen. Men det sjuka är ju att Tyskland endast har vunnit en mästerskapsmatch någonsin mot Italien. Det är rätt så galet.
Ja, och jag vet vilken det är för att jag såg den inte live, men jag var i Frankrike i alla fall där den spelades. 2016, EM.
Exakt, på straffar. Självklart
Simone
också.
Simone Sassas berömda straff.
Ja, oj, oj, oj. Ja, men rolig EM-grupp. Ni lyssnare, ni får jättegärna skicka in på Twitter vilka grupper ni skulle vilja se. Det skulle vara kul att se vad ni skulle vilja bita i. Och berätta gärna. Om ni lyssnar på den här podden, då kanske ni ändå hejar på Tyskland lite med tanke på att Sverige gör vad de gör. Så kanske ni hejar på Tyskland, eller hejar ni kanske på ett annat lag. Så får ni gärna också berätta det. Herregud. Får ni gärna berätta det också. Men,
ja. Det känns som det kan bli väldigt högt och lågt här med lottningen. Det kan ju bli de grupperna vi har tagit nu som man ju hade älskat. Men det kan ju fan också bli en riktig sunkgrupp av det.
Och det jobbiga är om det blir en, all respekt, en så kallad sunkgrupp och man gör det riktigt dåligt.
Som man kommer att göra. Jag vet inte vad som är värst, att åka ut med huvudet före i en bra grupp eller att förlora med uddamål typ i alla matcher mot sunklag.
Nej, jag tar det först nämnda personligen.
Jag tror nästan också det. Det är väl lika bra bara för det överstökat liksom.
Men vi lämnar landslaget där för nu, tycker jag helt enkelt. Så pratar vi kort om omgången som kommer.
Lite kul matchen, måste jag säga.
Det spelas ju ett par fotbollsmatcher igen och det är jävligt roligt och trevligt. Det är bland annat FC Köln ikväll, fredag, mot Bayern München. Baumgarts mannar har det väldigt jobbigt just nu, samtidigt som Tuchels manskap ska göra jobbet helt enkelt.
Ja, de flåsar Leverkusen i nacken. 2 poäng efter, så att de bara väntar på att Leverkusen ska ge på sin första mina.
Men på lördagen, då jäklar, då finns en hel del intressanta tillställningar. Vilka två tillställningar plockar du ut?
Ska jag vara så elak att jag skäller Borussia Dortmund mot Borussia Mönchengladbach för dig?
Det Borussia tycker jag du ska göra.
Ja, men den är ändå kul. Dortmund har jag ju varit inne på tidigare att jag inte tycker har övertygat Mönchengladbach. Ja, det går ju så sådär. Jag väntar bara på att Sioane. Att han ska få kicken där. Men jag tror inte att det blir efter den här matchen. Men jag flaggar lite från skräll där. Att Gladbach skulle kunna skälla ett kryss i alla fall. Sen får jag väl nog ändå faktiskt välja Union Berlin mot Augsburg. För att jag är så himla nyfiken nu på vad Union ska åstadkomma när Urs Fischer har rykt. Samtidigt som Augsburg har fått luft under vingarna efter att Jes Torup har kommit in som tränare för dem. Så det blir en väldigt intressant duell där. Union har ju hemmaplan, så att det är en fördel. Så att, ja, man håller ändå lite tummarna för att första segern kommer där så att de kan klättra i tabellen.
Mm. Det är två matcher som jag också ser väldigt mycket fram emot. Bara korta sidospår. Dortmund, vet du hur deras program ser ut resterande 2023?
Det har jag kollat på. Det är inte kul för dem.
Nej, eller. Lyssna
det
på det här.
Det är nu det börjar jag med utmaningar för dem.
Gladbach som du var inne på. Därefter Milan, Leverkusen, Stuttgart, RB Leipzig och PSG och sen Augsburg Mainz. Men på de här kommande sex matcherna, jag skulle inte bli förvånad om de bara tar en seger.
Ja, jag tänkte också kanske noll poäng till och med. Nej, vi får väl säga. De har ju ändå, spelat upp sig lite i Champions League.
Ja, men ja, det är... Men det är borta plan mot Milan och sen... Har man Leverkusen i bakhuvudet och sen kommer Stuttgart på bortaplan och sen Leipzig som jag anser är bara ett bättre lag och som inte ens behöver tänka på Champions League för de är redan klara. Och sen kommer ett PSG där det också blir extremt viktigt att ta på.
Ska vi redan nu sticka ut taken och säga att det kanske blir så att Dortmund inte har Edin Terzic på tränarbänken från och med årsskiftet?
Ja, och vi sticker ut taken och säger att de inte avancerar i Champions League.
Ja, nej, det kan ju bli Europa League i så fall. Och det känns ju som att den turneringen är ju mer på deras nivå skulle jag säga. Mm. Men nu när man ändå har spelat upp sig så hoppas jag att de tar sig vidare. Men ja, nej, det känns väldigt mycket Dortmund att sabba för sig själva där.
Verkligen. Det ska dock sägas, jag hoppas ju självfallet att Dortmund tar sig vidare i Champions League. Det gör vi båda två alltid. Att de tyska lagen går långt.
Alla tyska lag gör också.
Mm. Men en match som du inte nämnde, som jag då kan nämna, som jag ser fram emot på lördag, det är ju lördagskvällsmatchen Eintracht Frankfurt mot Stuttgart. En extremt intressant tillställning där vi kommer få se ett Stuttgart som just nu är på en tredje plats och en Eintracht som är just nu på en sjunde plats kämpar om de här tre viktiga poängen om då C-platserna. För att ja, alltså Bayer Leverkusen och Bayern kommer ju ta en C-plats. Leipzig kommer ta en C-plats. Men frågan är vilket fjärde lag kommer ta en C-plats. Är det Dortmund? Är det Frankfurt? Är det Stuttgart kanske? Vi får se.
Eller kanske Union Berlin.
All right, jäkla lång resa upp.
Ja, de är ju sist just nu, men allt kan hända.
Allt kan hända.
Vi får även värt att sticka in och säga att Werder Bremen Leverkusen på lördags eftermiddagen. Det känns ju som att det kan bli en målfest av utan dess lika, alltså.
Mm, verkligen. Kort och gott lite kring Zweite Bundesliga, min vän. Ni har ju redan match ikväll.
Ja, vi har ju det. Mot Braunschweig som ligger näst sist. Hemmaplan, tack och lov. Där brukar vi vinna. Jag drömde i natt, vet du, att vi spelar kval upp till Bundesliga mot Elversberg. Och i det första mötet slutade 2-2 och sen vann Elversberg med 3-1 och jag vaknade med en inte så glad känsla, så jag vet inte om det är någon form av indikation på vad som väntar ikväll, men jag hoppas ju att det blir lite ketchup-effekt här, att vi får se målfest, men man ska aldrig ta ut något förskott när det kommer till HSV.
Nej, det ska man verkligen inte göra. Samtidigt kan vi också notera att Fortuna Düsseldorf tar sig an ett Schalke som i dagsläget är på kvalplats i Zweite Bundesliga.
Mm. Och vi har ju ikväll också Hannover Hertha. Känns som en kul match. Imorgon Hansa Rostock mot St. Pauli. Hatmöte. Och sen Karlsruhe Nürnberg på söndag som är något av en klassiker. Och sen måste jag även nämna att Max Kruse, som jag förutspådde skulle bli kanske ligans bästa spelare. Han är förmodligen inte kvar i Paderborn längre. För att han skrev själv utan att ha tagit upp det med tränaren i deras WhatsApp-grupp i Paderborn. Att han tackade för sig, önskade dem lycka till, sa att han inte är ett Paderborn-fan men att han hoppas att de tar sig vidare i gruppen. Och sen samtidigt så dyker det upp en video när han står ute offentligt och sjunger någonting om att alla vill ha hans svans, som alltså är hans sport då. Väldigt många frågetecken kring Max Kruse, men det brukar det vara. Han är ju känd för att vara lite av en strulpelle.
Ja, det är han verkligen. Vi får se vart han hamnar någonstans.
Kanske tillbaka till Union Berlin.
Nej, tänk om man går till Schalke. Bara för att göra ännu mer kaos.
Ja, men det var ju någon som la ut det på Twitter, så jag, som en liten skojig grej att han var presenterad. För ett ögonblicksverk så trodde jag på det. Men jag tror nog att det lutar mer mot att karriären är över för hans del.
Mm, nej, vi får se. Med det sagt får vi också tacka för den här gången, så hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Vi kan bli färdig.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.